Du lyssnar på Historier från Dalarna, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. I dagens avsnitt tar vi oss an gamla seder och bruk i socknarna omkring Västerdalälven. Med socknarna omkring Västerdalälven menas Nås, Järna, Äppelbo, Malung, Lima och Transtrand. Under början av 80-talet anordnade Sveriges kyrkliga studieförbund studiecirklar med syfte att samla in information och historier om äldre tiders seder och bruk. Det händelser man riktade in sig på var barnafödsel och dop samt bröllop och begravningar. Detta kokades sedan ner till en liten skrift som gavs ut 1982. Studieinstruktör var Ann-Marie Giselius som vid den tiden arbetade för SKS i Västerdalarna. Vi ska här och nu ta oss an de traditioner som en gång i tiden var en stor del av människors vardag i bygderna kring Västerdalälven. Vi börjar med barnafödsel och dop och går sedan i tur och ordning igenom varje sockens traditioner. Men innan vi drar igång avsnittet vill vi tipsa om en av våra kommande berättarkvällar i Dalarna. Den 3 maj klockan 18, då har vi en berättarkväll på Gustavs bröd i Gustavs, vilket ligger mellan Borlänge och Säter. Under kvällen kommer vi att tala om bland annat folklig läkekonst, avrättningsplatser, skogens väsen och stråtrövare. Ja, det kan hända att det blir en och annan spökhistoria också. Vi får se vad vi känner för där på plats. Pris per person 120 kronor. Förköp gärna din biljett via Swish 123-567-2431. 123-567-2431. Glöm ej att skriva förnamn samt datum på den eller det som kommer. Exempelvis 3 maj, Robert, Sara. Mer information om berättarkvällen hittar du i avsnittsbeskrivningen på historiefrandalarna.se samt via vår Facebook och Instagram. Mycket varmt välkomna! Inledning. I dikten Kyrkboken skriver Alf Henriksson: bonden som strävat i 70 år och barnet som dog i sitt första. Namn efter namn över sidorna står, från vagga till bår, alla de små bland de största. Fåfängt att veta om dem du begär, vardagens futtiga öden, bara den största står inskrivet här. Födsel, kärlek, döden. Vi tycker att den dikten passar bra som inledning till denna skrift. Ty en del av våra uppgifter har vi hämtat just från kyrkoböckerna, och det är också omkring födseln, kärleken, döden. Vi har försökt att samla våra anteckningar om berättelser från förr i världen. Tyvärr har vår tid ej räckt till för mera. Men vi vet att vardagens futtiga öden för människorna i våra bygder kunde vara nog så dramatiska och säkert ge stoff till många volymer. Bidragen från de olika cirklarna och grupperna redovisas sockenvis under varje rubrik. Nedtecknare. Inga gästgivar om Nås. Oskar Nordin om Järna. Rut Nilsson om Äppelbo. Halvar Döhl om Malung, Ella Eriksson om Lima samt Per Halvarsson om Transtrand. Barnafödsel och dop. Nås. Barnmorskan i Nås bodde i Skansbacken. Hon hämtades ofta med hästskjuts när det var dags för en kvinna att föda. Ibland hände det att hon inte hann fram innan barnet var fött. Men för det mesta fanns det då någon grannkvinna till hand som hjälpte till. På somrarna, när kvinnorna var i fäbodarna, hände det ofta att de födde sina barn där, eller också på vägen hem, Och då förstod man att det många gånger kanske förklarar sig helt utan hjälp. I Sälsrisets fäbodar berättas det att en pojke föddes. Likaså föddes också en pojke vid Hästa fäbodar. Under slottet vid Julbäcksbodarna föddes år 1845 byns Lars Larsson. Alla barn skulle döpas, det var mycket viktigt. Gudmor och gudfar bar fram barnet. Inga dopgåvor förekom. Nöddop kunde verkställas av barnmorskan om barnet var i så dålig kondition så det bedömdes att ingen präst skulle hinna fram i tid innan barnet dog.
Gärna. När en kvinna blev gravid sa man att hon var på syten. Hon höll alltid detta tillstånd hemligt så länge som möjligt, men av en eller annan orsak kom det väl så småningom till omvärldens kännedom och blev samtalsämnet i gårdarna för några dagar. Man var mycket rädd för att en havande skulle bli skrämd för något, för då kunde barnet få någon missbildning. Ett flammande rött födelsemärke kunde bero på att modern under väntans tider hade bevittnat en eldsvåda. Om födelsemärkena fick form av något djur hade kvinnan blivit skrämd av ett sådant, och så vidare. När så dagen för nedkomsten var inne kom barnmorskan eller tidigare jordemor med sin väska som småbarn trodde innehöll den nya världsmedborgaren. Barnen skickades ut, kanske i något ärende som tog så lång tid att den nya brodern eller systern var född när de kom tillbaka. En jordemor, eller kanske flera, fanns det i de flesta byar. Först i mitten på 1800-talet kom den första barnmorskan hit till Järna. Det var Storstina. Hon bodde i det hus på Myrbacka som tills helt nyligen kallades barnmorskostugo. Eller där barnmorska. I ett sockenprotokoll från den 28 september 1845 kan man i tredje paragrafen läsa: förekom fråga om verkställighet av den byggnad socknen åtagit sig att åt barnmorskan uppföra, men i anseende därtill att en stor del av det utav Eljan Persson Grånäs huggna byggnadstimret vid nedflottningen fastnat i Eldforsen och inte kunnat eller kan lösgöras för en större och högre flod inträffar, kunde någon börja med byggnaden ej nu företagas. Emellertid blev följande förberedande anstalter vidtagna. Mag Eriksson Duvnes åtog sig att mot skälig ersättning uppköra det till Hulum framflottade 38 timmerstockarna. Högosta Anders Olsson i Snöborg att spränga behövlig kärnlig sten till muren. Och kyrkvärden Per Andersson i Morn att besörja om upptagande av ler vid så kallad kårbäcken. Om uppbrytning av de 15 snesland som socknen inköpt i byggnads- och boställe ägde barnmorskan att själv besörja emot rättighet att därför njuta ersättning av den i tjänsten hennes efterträde. Huruvida bygget kom till stånd har vi inte kunnat utröna, men i ett protokoll från den 24 november 1861 framgår att den gamla sockenstugan nästa vår skulle flyttas till en plats där barnmorskebostaden sedermera var belägen. Meningen var att den där skulle fungera som brännvins utminuteringsställe, men enligt traditionen skulle den ha blivit bostaden för barnmorskan. Något som motsäger detta är emellertid protokollet den 28 juni 1863, då det heter att blivande barnmorska inom socknen skulle i ett för allt erhålla 200 riksdaler riksmynt i lön per år med rättighet att till bostad begagna den bostad som socknen i och för detta ändamål förut uppfört. Barnmorskan bodde förmodligen inte i samma hus som tjänstgjorde som brännvins utminuteringsställe. Här i Järna fanns under en lång följd av år en barnmorska som var något av psykolog. För hon sa alltid när könet på den nyfödda var konstaterat: det var väl tur att det blev en pojk. Eller, det var väl tur att det blev en flicka. Kanske var en familj som länge önskat sig en flicka, men den ena pojken efter den andra kom, och då kan det ju hända att barnmorskans ord blev till någon tröst. Barnmorskan hette Gerda Larsson och hjälpt många av oss nu medelålders till världen. Barnet skulle vägas omedelbart och detta skedde med en bästman. Det hände ofta att familjen inte ägde ett bästman, och då var det bara att ge sig iväg till granngården för att låna ett. Förr var barnsängsfeber vanligt, och det hände emellanåt att en jordemor nekade att komma till förlossning på grund av att hon tidigare varit hos en kvinna som fått barnsängsfeber och var rädd att hon skulle föra med sig smittan till den blivande eller nyblivna modern. Ungefär vid sekelskiftet hände det här att en kvinna som hade barnsängsfeber gick på besök till en annan nybliven mor med påföljd att hon smittade henne, och båda dog inom kort. Barnet skulle döpas så fort som möjligt. Visade något symptom till sjukdom kunde nöddop förrättas av någon som var konfirmerad om man inte trodde sig hinna till prästen i tid. Men även i övrigt företogs dopet så tidigt att modern i de flesta fall inte kunde vara med. Kanske låg det en hel del vidskepelse med i det sammanhanget. Ett odöpt barn kunde tas av trollen, men så fort det kommit med i den kristna församlingen var det skyddat mot allsköns trollerier. Eftersom modern ofta inte kunde vara med på dopet åtföljdes barnet av en gudmor och en gudfar. Gudmodern borde helst vara nybliven mor så att hon kunde amma barnet under de många gångna långa färderna till och från prästen. I K.E. Forslunds hjärnabok kan man om ett märkligt dop läsa. En kar från Hästkullen gick till Nås för att få sin son döpt. Bar honom in näverkunt, vilande på vägen vid ett fäboställe, gick in i stugan och lät kunten stå utanför. Men några barn som lekte på vallen släppte ut pojken och la istället sten i kunten. När fadern kom till prästen och såg att pojken inte var med sa han: döp i säcken, kalla han Lasse. Sedan dess kallas han själv Hästkull Lasse. Vidskepelse kunde även råda vid dopet och så sent som omkring 1920 vet vi att en gammal farmor kastade en tändsticka i dopvattnet för att skydda barnet för eld i all framtid. Pojken i fråga blev brandman som vuxen. Barnet fick sitt namn efter farfar, farbror, farmor, faster, morfar, mormor, morbröder, mostrar och så vidare. Föräldrarna var i allmänhet överens om barnets namn. Om inte så bestämde fadern. Vid ett tillfälle här i Järna, när en av cirkeldeltagarnas mor skulle döpas, bestämde föräldrarna tillsammans att flickan skulle heta Eva Ingeborg. Men när fadern kom tillbaka med barnet efter dopet hette hon Frida och hade inte heller fått något andra namn. Barnet, som ju förr var hårt lindat, till och med armar kunde vara lindade in till kroppen, bar utanpå lindan en vit dopklänning med skärt band, om det var en flicka, och blått band för en pojke. Dopklänningen gick och går ännu många gånger i arv från generation till generation. På 1800-talet skulle, förutom dopklänningen, alla barn vid dopet bära en trestyckshetta, kallad kristningshetta, kästningshetta. Dessutom skulle pojken ha en liten rosett i nacken, vilket dock flickorna inte hade. Vanligt var att grannkvinnorna gick till den nyblivna modern med barnkäringmat. Den kunde bestå av ölsoppa, ölost, russinsoppa och annat som befrämjade modersmjölken. Men man lämnade även andra livsmedel. I första hand bröd, både grovt och finare. Saffransbröd förekom ofta. Att man gick med barnkäringmat hade åtminstone två orsaker. Dels ovan nämnda för att modern skulle få mycket mjölk, men även för att hjälpa till med matförsörjningen för den övriga familjen, emedan modern ofta blev liggande borta en vecka. I varje hem fanns en särskild korg kallad barnkärringskorgen som man använde vid dessa tillfällen. Maten virades först in i en handduk innan den lades i korgen. Vi har sett att kvinnorna så gott som alltid fick hjälp av barnmorskan eller jordemor vid nedkomsten. Men någon gång kunde det hända att man var för sen efter hjälp av dessa kunniga människor, varför en grannkvinna kunde få hjälpa till så gott hon kunde. Någon gång har det väl hänt att barnet kommit till världen utan att modern haft någon att vända sig till för att få hjälp. En händelse som ibland berättas av de äldre är om den skålökvinna som i slutstadiet på sitt havandeskap vistades i fäboden. Och när hon kände att stunden för nedkomsten närmade sig beslöt hon sig trots den långa vägen att gå hem för att föda. Hon hann dock inte mer än halvvägs förrän hon födde ett välskapsflickebarn. Detta skedde vid en stor stenhäll som efter kvinnans släkt fick namnet Knusshälla, en benämning som vidhålls än idag. Folk som gick här förbi gjorde det till en vana att kasta en kvist på hällen för att påminna om tilldragelsen, ett offerkast. Och hällen gömde så småningom helt i kvistar och ris och såg på långt håll ut som en jättekrimmermössa. Stenen kallades också Pershälla. Numera föds barnen på BB och modern och barnet får all den vård och tillsyn som den moderna läkekonsten förmår. Barndödligheten är idag mycket låg till skillnad från för bara några decennier sedan.
Äppelbo. Att en kvinna var gravid var ingen ursäkt för att få något lättare arbete. Vi har läst och hört berättas om hur Äppelbo kvinnor gick ut med handel som det brukades förr i världen, och kom tillbaka med ett barn i skinnsäcken. Fäbodkullor gick miltals efter långa dåliga vägar till fäboden för att ta sitt arbete där under sommaren, trots att det även skulle föda barn. Det berättas om en kulla att när hon var ute i fjöset för att mjölka korna blev hon plötsligt barnsklen och födde en pojke. Hon tog honom i förklädet och fortsatte sedan sitt arbete. Både mor och son nådde en hög ålder. Koi-Pelle berättar i sin levnadsbeskrivning hur han blev skickad hem från Gransjöberget för att hämta barnmorskan åt sin syster Brita. Året var 1886. Det var 4 mil krokig och dålig väg. Barnmorskan bodde vid kyrkan. Det fick först ro över älven och där gick timmar som fördröjde överfarten. Därefter hästskjuts så långt vägen var farbar. Och sedan fick barnmorskan sätta sig på hästryggen och rida resten av vägen fram till fäboden. När hon så småningom kom fram hade redan en pojke blivit född uppe i Gransjöberget. Barnet skulle döpas så snart som möjligt. Att ha barn som var odöpta innebar ständig tillsyn. Elden fick inte slockna i spisen. Barnet fick inte bäras över vatten innan det var döpt. Och så vidare.
Lima. Mellan år 1835 och 1871 tjänstgjorde Karin Thor, kallad Tora, som barnmorska i Lima. Hon var hustru till soldat 128 Thor. Vid ett barns födelse skulle det finnas brännvin till hans. Barnaföderskan skulle ha en sup för att hon fortare skulle bli frisk och stark. Även barnmorskan skulle ha en sup. Efter födelsen gick grannkvinnorna på besök till den nyblivna modern. De hade då med sig mat, kallades mottotölla, vilken plockades i en för ändamålet avsett korg. Älsöppa, ölsupa, kokades av dricka. Detta skulle ge bröstmjölk åt dem som fött barn. Uppgifter från mitten av 1800-talet visar att många kvinnor dog i barnsäng. En sjukdom som ibland drabbade barnen var den så kallade engelska sjukan. Mot detta användes rismärja som en salva tillverkad efter ett gammalt recept. En gammal sed var att om familjen fick besök strax efter ett barns födelse skulle den främmande lägga en slant på kassen. I annat fall hade vem som helst i hemmet rätt att taga hans mössa i pant, vilken sen måste lösas med en penning. En rolig historia berättas i samband med att en kvinna från Lima födde tvillingar för andra gången. Hennes far kom på besök och fick se barnen ligga skavfötters i kassen. Och han utbrast då: "Hörni slikt, skulle i båda ända nu va?" Vad är detta? Huvudet i båda ända nu också. En del skrock förekom alltid i samband med barnafödande. Till exempel var det farligt att blåsa på elden i bakugnen. Och det var heller inte lämpligt att inomhus sätta skaft på en yxa. Då kunde en barnföderska som kom och vistas i stugan få en svår förlossning. Det var också viktigt att barnen döptes så snart som möjligt efter födseln. Det berättas att en man från södra Tandö i Lima socken en gång skulle ro den långa vägen till kyrkan i Lima för att döpa ett barn. Av någon okänd anledning ramlade barnet i älven. Hur det gick sen det vet vi inte, men efter denna händelse kallas platsen för Barnkassgråa, Barnkorgsforsen. En händelse av annat slag berättas om ett par som efter en lång färdväg äntligen kommit fram till kyrkan för att döpa sitt barn. Och då prästen frågade efter barnets namn hade de totalt glömt bort vad de skulle kräsna ungen till. "Vi kallar henne Ida", sa mannen. Och så blev det.
Transtrand. När en kvinna skulle få barn sa hon vara ungdeger. Kom någon in strax efter födseln? Utan att veta om händelsen passade man på att ta av honom huvudbonaden som fick återlösas med en 12-skilling. En vecka efter förlossningen bar grannkvinnorna barnkunnemat till modern. Vid dop i större gårdar kunde det förekomma 4 faddrar, ett äldre och ett yngre gift par. Du har lyssnat på den första delen av tre i vår programserie om gamla seder och bruk i socknarna omkring Västerdalälven. I de två kommande avsnitten ska vi få höra mer om bröllop samt begravningar. Jag som producerat avsnittet heter Robert Fors och med mig i studion har Fredrik Bäck befunnit sig. Vi vill rikta ett stort tack till alla de människor som bidragit till avsnittet genom att dels berätta om äldre tider, men också det är alla som under flera dagar och kvällar tagit sig tid att lyssna på historierna för att sedan teckna ner dem. Ni samtliga har gjort något riktigt bra för framtiden. Stort, stort tack! Snart kommer ett nytt avsnitt av Historier från Dalarna. Håll koll på Facebook, Instagram samt vår hemsida. Har du en spännande historia eller ett tips om ett tema till podden? Hör av dig. Kontakta historierfrånhalsingland.se. Du når oss också via Messenger. Sist men inte minst vill vi säga tack för att du har lyssnat.